Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via Acast Plus. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex. Nu är det dags för säsongsavslutning av Hur är det med sexlivet med mig, Kalle Norvald. Och idag har jag sällskap av...
Louise Edlund Winblad.
Är det med sexlivet med Kalle Norvald?
Jag är alltid förvirrande med mitt andra efternamn.
Ja, precis, vad heter jag nu?
Ja. Vi hade en diskussion hemma en gång. Men Mattias tyckte att det var onödigt att vi skulle ha två efternamn om vi inte använde dem.
Ja.
För vi bråkade ju massor innan om vad vi skulle heta. Och sen så gifte vi oss och bestämde oss för båda. Och sen så tjafsade vi då om att man bara använde ett, sitt gamla. Så nu använder jag båda.
Nej, det var samma sak när jag och min man Erik skulle gifta oss. Vi först så här diskuterade, jag var helt öppen med att byta. Han med till en början. Mm. Och sen så diskuterade vi mycket, så här, ska vi ta din mammas flicknamn eller din mammas flicknamn? Ska vi hitta på något nytt?
Oh, men det blir många möjligheter också.
Och så beslöt vi oss för ett alternativ. Mm. Och så började vi göra oss mer bekväma med det. Och sen så vände min man som totalt. Jag vill inte byta. Och då var jag så öppen och villig att byta, så jag tog hans namn istället för att dubbelt så. Så nu heter vi Norvald båda två. Det här är ju en podd om sexualitet.
Mm.
Och det här är ju någonting som du pratar om på lite olika sätt, hiten och ditan i dina forum.
Ja.
Hur tycker du att det är att prata om sexualitet?
Jag tycker att det är viktigt, framförallt skulle jag säga.
Mm.
Och jag tror att mycket grundar sig i att jag är tjej och jag är uppväxt med vad jag har insett, inte så jättestor skillnad nu, men att tjejer liksom inte får ha särskilt mycket sex och att det är skamfyllt och att man ska vara supererfaren men helst inte haft sex med någon. Och jag brottade så sjukt mycket med det där med skammen kring sex när jag var tonåring. Och så fanns det någon liten sån här feministisk del i mig som var så här: jag ska få ligga med vem jag vill och om jag vill och så vidare. Och sen så var det ju hela, liksom allt runt omkring som absolut inte var, hade kommit så långt i alla fall. Och en del i mig också som såklart inte hade kommit så långt.
Ja.
Av den anledningen och många anledningar så tycker jag att det kanske är viktigt, som jag tycker är det största ordet kring sexualitet och sex. Att man pratar om det, för att det är viktigt att komma från skammen skulle jag säga.
Tänker du att det är just kopplat till skam?
Ja, det tycker jag. Jag är ju också uppväxt med en, inte särskilt troende, men en katolsk mamma. Och vi har ändå gått i katolsk kyrka en del när jag var liten. Och det har ändå varit lite så där snack om det. Kanske mest jag och mina syrror. Som liksom.
Ja, inte så bara. Vad fint ändå att ni kunde prata om det, trots skam.
Ja, men och sen så är jag också uppväxt i en småstad där alla vet allt om alla.
Yeah.
Det blir också ganska mycket skam om någon är ihop med många eller hånglar med många eller ligger med många och så vidare. Så det, jag har nog kopplat ihop sex med skam väldigt mycket, men också tänkt att sex ska ju vara kul. Här liksom, det har funnits med på något sätt. Så de har gått sida vid sida.
Mm. Du jobbar ju också som illustratör. Hur är det att illustrera sexualitet?
Ja, men det är ju alltid en liten utmaning när man ska teckna. Till exempel, jag har ju tecknat så här, folk som har sex.
Mm.
Och jag har ju humorn i det hela. Så jag vill att det ska vara roligt att titta på.
Uh-huh.
Jag utgår enbart från mig själv. Men jag vill inte att det ska kännas för grovt. Och jag vill inte att det ska liksom bli...
puttinuttigt.
Nej. Mm. Utan det får gärna vara roligt. Och det får vara... Jag tycker de får så här, ben som hamnar på något ställe som det inte skulle hamna annars och så vidare. Och det är det, alltså, att teckna är ju en superfördel. För jag kan ju göra saker som på ett foto skulle bli jätte... Mm. Alltså alldeles för mycket.
Och kanske inte ens fysiskt möjligt då.
Nej, precis. Ja, och inte så, kanske så kul att kolla på egentligen. Nej. Medan det som en illustration blir roligt. Och så är det med många situationer. Även så här grälsituationer, blöjbyten, småbarnslivet. Alltså allt sånt som skulle bli så här nästan... Det skulle kunna bli tragiskt eller, eller bara tråkigt kan bli kul med en illustration.
Ja.
Så att, där är jag ju lite... tur, för jag kan gå längre än vad man ofta kan med kanske ett foto då.
Tycker du sa något spännande också, just att sex ska ju vara kul och sen så pratar du också om att använda sig av humor i illustrationerna. Det är ju också en lust.
Ja.
Jag brukar i alla fall använda mig av just lust och humor, men också då lust till sexet, att det är liksom, det är så besläktat med varandra. Att man just kan se Skratt. Ja, lust. Kåthet, lust.
Ja, att. Eller, nej, nu får du utveckla.
Ja, det gör
skratt
jag så gärna.
Och...
du pratar just om att den här vikten, att du använder dig av humor i illustrationerna. Mm. Att så här, om ett ben kan komma ut där det kanske inte skulle vara, och att man kan använda humor där. Och jag tänker att det är ju så jag ofta också jobbar i terapirummet. Att så här, men vad skrattar ni åt tillsammans? Vad gör ni för att ha kul ihop? Vad tittar ni på och där ni båda kanske skrattar samtidigt? Alltså att också fnisset... är en lust.
Ja, och inte nödvändigtvis. Eller menar du att man ska ta med det in i sexet då?
Det kan man ju. Eller? Alltså det är ju en litet fakta kring så här, okej, men här skrattar vi tillsammans, för här möts vi. Men också att sex kan också vara kul. Att det inte behöver vara så allvarligt hela tiden. Nu söker för sig folk mig för att det har blivit ett allvarligt problem.
Men kanske ännu större poäng då att kunna få skratta åt det.
Jag tycker ju det. Såklart att man inte ska använda humor som ett försvar att distansera sig på det som är problemet. Att man så här skrattar åt varandra eller att man skrattar bort ett problem. Men när man kan skratta åt att ett ben... flyger iväg åt ett håll som det kanske inte ska.
Eller att något är taffligt, tänker jag.
Precis så.
Alltså att få skratta lite åt det. Alltså när man blir avbruten av barn för fjärde gången. Bara vänta, jag ska bara kolla om det var någon som vaknar.
Ja.
Alltså man får skratta åt det istället för att bara, jaha.
Nu störde
vi
oss
sabba
allt.
Igen.
Ja, det är ju ett fint sätt att använda sig av humorn. Så här, fjärde skriket. ja, men nu fortsätter vi med det här.
Ja, då kör vi.
Ja. Du så här presenterar massa teman som är så spännande. Också kopplat till om man är uppvuxen i en kontext där det är skamligt.
Mm.
Då är det ju svårare att använda humorn på ett sånt här sätt som vi pratar om nu.
Ja, just att man har det längre ifrån på något sätt.
För det är det skam många gånger gör med oss. Det är ju att hämma oss.
Ja, skam alltså.
Skitgrej.
Ja, jag tycker
alltså det spelar ju sin roll när vi uppfostrar barn visserligen. Men att, inte att vi ska skamma barn alltså, på utropstecken. Men att skam är ju en väldigt social känsla. Det är därför vi lär oss att vi inte ska onanera på stan. Eller för att vi inte ska göra snuska saker hela tiden. För att vi måste också lägga fokus på lite andra saker.
Jobba och äta och sånt.
Till exempel. Men att det är också spelar lite ut sin roll som vuxna. Då är det ofta en skam som inte känner oss.
Nej, men den tar alltid för långt. Jag kan tycka att skammen kan vara där till en viss gräns. Mm. Men sen ska den hålla på att stöka för mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Men jag tycker att du har verkligen hittat en sån fin balans i med ditt illustrationsarbete, men också i folkbildande. Jag tänker på den boken du nästan, det är inte så precis, på tal om tid nu. Det var
nej, men i våras.
I våras. Och vad är det nu? Nu är det snart, nu är det höst, ja.
Mm.
Vill du berätta om den boken?
Lusten ligger i livet.
Yes.
Om vardag och kåtslag heter den. Och den har jag gjort med Mia Fernando, vår tredje bok tillsammans.
Mm. Hon är ju fysioterapeut.
Hon är fysioterapeut med inriktning på... snippor, som jag brukar sammanfatta det.
Ja, det är en väldigt lång expertistitel hon har.
Snipp-Mia är sammanfattningen. Men hon är ju superproffsig kring allt fysiologiskt. Liksom som händer med kroppen och så vidare. Och jag tycker mycket. Och tecknar. Så då har vi slagit oss ihop igen när vi gjorde den boken. Hon ville skriva en bok om sex från... Vi har ju haft fokus efter att man har fött barn på våra två tidigare böcker. Den ena om kejsarsnitt och den andra om kroppen efter man har fått barn. Mm. Och nu vill hon göra med lite större åldersspann. Som vi säger, från första ligget till sista har vi sammanfattat det. Och då har det varit mycket fokus på det fysiska.
Mm.
För det är ju jättemycket det fysiska som spelar in. Och hon har ju träffat väldigt många med samlagssmärta. Och det var väl det som fick henne framförallt att vilja göra den här. Målet för henne med boken är att folk inte ska behöva söka till henne. Och att man kanske inte alltid skulle behöva det heller. Om man bara lärde känna sin kropp och kroppens signaler och så vidare. Jag tänker att det är en sån där grej som vi lär oss ganska bra att bortse från. Vi inte ska lyssna på kroppens signaler och... Nu går jag jättemycket från kvinnor för att jag själv är kvinna, men också att vi lär oss att vara tillgängliga och vara till lags väldigt, väldigt mycket. Det ligger ju väldigt mycket i kvinnorollen. Att...
Det är väl det vi stavar patriarkat, va?
Ja. Mm. Det kommer ju in i sexlivet också.
Såklart. Ja, det är ju inte en liten isolerad ö.
Nej, och det tyckte jag var väldigt, alltså för mig också, lärorikt att jobba med den här boken. Åh, gud, det är så mycket. Det är liksom det fysiska, det är efter man har fått barn, det är synen på lust, det är synen på sexualitet. Och en sak som jag bara, så här, när vi gjorde den här boken, så är det så konstigt att jag inte har reflekterat över innan, men det är ju att lust förändras.
Ding, ding, ding.
Ja, det är så sjukt. Ja. Och smak förändras. Att vad man tyckte om för 10 år sedan kanske man inte alls tycker om nu. Och det låter ju så självklart när man säger det. Men jag tänker att man har också en sån här bild av att man ska tillbaka till någonting.
Mm.
Så som det var. Mm. Och hur det har varit innan. Och
varför, kronisk nostalgi.
Ja, varför ska vi stirra på det? Jag tänker även så här... utseendemässigt. Man ska se ut som man gjorde när man var 20 och man ska vara lika smidig som när man var 20. Allting sådär och sexet ska vara som innan barn och så vidare. Så stirrar man på det där. Så varför då? Nu har saker och ting förändrats och nu tittar vi framåt och ser var vill vi hamna nu? Det hade ju varit så mycket mer logiskt och eftersom jag inte har gått in i de här tankarna särskilt mycket så slog det mig att det är så ofta man såhär, hur ska vi hitta tillbaka till varann? Hitta era nya versioner istället på något sätt.
Alltså det här är ju en superduper vanlig formulering när klienter söker sig till mig och mina kollegor att så här, vi vill hitta tillbaka till vårt sexliv vi hade innan vi hade barn eller när vi precis började.
Mm.
Eller att vi vill komma tillbaka till, till min kropp före graviditeten. Och jag menar ju att det är ju en fin önskan. Men låt oss vara lite realistiska. Att det är svårt att hitta tillbaka till en identisk lust som man hade för 10, 15, 20, 40 år sedan. Att så här, kan vi inte kolla vad ni har idag? Och se hur skulle du kunna använda oss av det framåt?
Ja.
Och det kan ju ibland vara en ganska otacksam arbetsuppgift som psykoterapeut kan meddela. Att just prata om det på det sättet. Men jag är ju inte riktigt för att vi heller ska lura oss själva och tänka absolut, nu kör vi. För jag menar på 10, 15, 20, 40 år så händer det mycket både med kropp och knopp.
Ja, men för det är det jag tänker att även om man så här vill hålla sig ung i kroppen nu för tiden och man ska så här springa maraton fast man närmar sig 70 och allt vad det är, så finns det liksom ändå någon typ av acceptans kring att okej, jag fattar att min kropp förändras.
Mm.
Jag kommer inte försöka göra en rondat om jag inte har gjort det på 20 år. Men när det kommer till sex, då tror man att det ska vara samma kropp. Eller när man tänker på hur kroppen ser ut när man har fått barn. Alltså att man är så oschysst och
men det är samma sak. Jag träffar ju ibland ungdomar som just också bara tänker sig att man ska bara kunna sex. Typ när man gör sin debut så ska man bara kunna det.
Och det kan jag tänka mig.
Det är ju helt...
Det är att man tror att det ska vara något naturligt i oss.
Ja, som man bara kan. Och då brukar jag vara så tydlig så här, men vi har ju inte de förväntningarna på något annat.
Nej.
Vi tänker ju inte att vi bara ska kunna gå ut från sin egen förlossning, alltså då ut från ett barnperspektiv och tro att man ska kunna gå på en gång.
Nej.
Vi tror inte heller att vi ska kunna lära oss cykla vid första försöket.
Nej.
Viljan kanske finns där, men vi tror ju ändå inte att det ska gå. Alltså det är så mycket saker som vi måste öva på. Sex är ju inget undantag.
Nej.
Och då också så här lägga till filter på det hela. Om man också lära om sig.
Aha.
Att efter massa saker som vi har blivit utsatta för eller upplevt i livet. Att då liksom gå in i ett annat perspektiv. Men det finns ett motstånd i det.
Ja, det är väl en anledning till att prata om det. Och prata om sex för att prata om sådana saker. Och med lust också. Alltså jag menar, herregud, jag var nog absolut en bra bit över 30 innan jag insåg att lusten för en kvinna går upp och ner med psyken. till exempel.
Ja, utifrån menstruationen, ja. Ja. Ja, kan den absolut göra.
Ja, och att det inte är helt ovanligt, men också så här, såklart i livet också, att den går upp och ner. Mm. Och det gäller väl för alla. Men att just när det är en sån där bild av att man ska kunna saker redan från start, så är det så här, det blir som att det är dåligt att lära sig saker kring det, för det betyder att man inte kan.
Och det är därför jag vet att många lyssnar på den här podden. Ja. För att man liksom lite i smyg ska kunna lära sig. Ja. Och många andra poddar som jag också har gästat, jag tror inte det handlar så mycket om mig som person, att de får fler lyssningar, det kan det kanske göra. Men också för att jag pratar om teman som man inte pratar om med vem som helst, hur som helst och när som helst. Och då drar man sig liksom dit för att lite diskret inhämta informationen.
Jag har ju aldrig fått så mycket frågor som när du skulle gästa min podd.
Jaha, så där. Men det tänker jag också är ett tecken på det. Ja. Och om jag minns frågorna så var det väldigt mycket om det här också. Så här, hur ska man hitta tillbaka till sin lust? Nu kommer jag inte ihåg hur jag svarar på just den frågan då. Men jag prata om den. Men att det handlar kanske inte så mycket om tillbaka, utan hitta den idag.
Ja,
alltså, hur
exakt.
Är den idag?
Det är en sån här grej som, det liksom blev som en kullerbytta i mitt huvud när jag insåg det.
Mm. Men tack och lov så gjorde du kullerbyttan.
Ja.
Och inte bara försökte göra de här exhoppen gång på gång på gång som inte funkar för just då.
Jag tänker den grejen också med så här kommunikation och sex.
Ja.
För den har, det är, alltså jag har ju jättesvårt. Jag är jättelätt att prata utåt om sex och göra bilder och illustrationer. Ja. Men så fort det blir privat. Mm. Då
men det
tycker
är ju
att
en skillnad.
Ja, det är en jätteskillnad. Jag är ju i en annan roll.
Det är ju en superduper vanlig föreställning om liksom min profession också. Mm. Både i min psykoterapeutiska, alltså alla psykoterapeuter mår toppen.
Mm.
Inte sant. Och alla sexologer har pangbra sex hela tiden. Yeah. Nej, men det är inte heller sant. Alltså man har ju en teoretisk kunskap om saker och ting visserligen som kanske gör att man snabbare tar hjälp eller att man ändå kan vara medveten om saker och ting. Men det är ju inte som någon form av vaccin på att man har ett toppen hela tiden bara för att man råkar jobba med det här. Det är ju som att säga att tandläkare inte får karies.
Mm.
Eller att ekonomer inte får ekonomiska problem.
Yeah.
Utan det är klart att det också sker. Men att det kräver övning. Och det är ju också en skillnad på. Jag sitter ju inte så här och pratar med min man på fredagarna när vi sitter och har fredagsmys. Utan då pratar jag ju på ett annat sätt, för det är en annan roll.
Ja, du är liksom lite mer delaktig.
Jag kanske inte har haft kvar min man om jag satt så här och pratade hela tiden, tycker jag.
Ja, kanske om det blandades upp lite.
Om det blandades upp lite, ja. Ett finare liten mix av det hela.
Ja, nej, men en sak som då när du gästade min podd så vet jag att det var många som frågade, och det är ju också den vanligaste frågan nästan, om jag ska göra någonting på tema sex och ber om frågor, hur ofta ska man ligga?
Oh.
Och hur ofta ligger alla andra?
Yeah.
Och hur snabbt efter förlossningen måste man ligga?
Precis. Och det är så spännande formuleringar tycker jag. Nu är jag ju extremt partisk eftersom jag jobbar med samtal och kvalitativa värden. Men att det är just där som fokus på kvantitet. Mm. Alltså hur många gånger ska man ligga? Och
vad är godkänt?
Vad är godkänt? Vad är liksom bare minimum jag ska göra för att vara normal?
Mm.
Och det är samma sak kring ytterligare en fråga som jag får väldigt ofta. Så här, hur länge ska man hålla på för att det ska vara typ så här godkänt? Jag tänker en hel del på vissa ungdomar jag hade när jag var verksam på ungdomsmottagning som kurator. Där var personer med penis, ofta killar, som kom och sa jag har erektionsproblem eller jag har problem med tidig utlösning.
Mm.
Och när man började fråga och grotta lite vad är det de syftar på, så var jag så här, nej men jag kan ju bara hålla tillbaka min utlösning i 45 minuter. Eller jag kan bara, mitt kön är bara hårt i 30 minuter. Och jag tänkte, men att man har sådana föreställningar om vad som ska vara rätt och vad som ska vara godkänt just. Och så kommer jag med så här torra värden som så här, men du vet genomsnittsligget, det är på så här 4 minuter. Och de bara, va? Att man fått föreställningar om att man ska hålla på så länge.
Oj, jag blev trött av att bara höra.
Och det där är så spännande när jag berättar det här. Det är också undervisningssammanhang, så tänker man folk så här, men man vill inte vara partner till en som håller på i 45 minuter. Och det är väldigt olika också beroende på vad man vill.
Lite
det.
Andra saker att göra. En tvätt som ska in.
Ja,
lite
det här
ska
är ju
lagas.
Inte då fokus på oss småbarnsföräldrar utan på ungdomar utan barn. Men att det är,
men äta mat då?
Ja,
det vill man
får göra efteråt. Man måste återhämta sig. Men det är spännande som du också säger, hur ofta ska man ha det? Jag fick en förfrågan i media för några år sedan. Då kom det en studie som visade att för att bli lycklig så ska man ha sex 3 gånger i veckan.
Oj.
Och så läste jag den där studien och den var ju crap. Alltså det var en dålig studie, men den fick ändå väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag tror
det var
att
jättebra med receptet, hur det är bra.
Precis så. För nu hade vi en siffra. Mm. Om vi då ligger 3 gånger i veckan så kommer vi bli lyckliga.
Vad skönt.
Ja, för hade man 6 under 3 gånger, då blev man inte lika lycklig. Och hade man över 3 gånger så blev man inte lyckligare. Utan 3 var liksom the magic number. Men när man läste den studien så var det ju delvis var det inte definierat vad 6 ska vara. Och det var inte heller definierat vad detta lycklig var för någonting. Nej. Så det var en ganska dålig studie. Men jag tror att skälet till att den fick så mycket uppmärksamhet var just att nu har vi en siffra.
Ja, man kunde mäta.
Ja, men varför då?
Jag tänker att 3 gånger i veckan ett ligg som du inte vill ha, det tror jag inte gör dig jättelycklig.
Jag tänker att då blir det tvärtom receptet. Ja. Vi pratar ju gärna om samtycke och inhämtar samtycke av andra, men jag tänker att man måste också inhämta det från sig själv.
Ja.
Och om man då har, precis som du säger, har man 6 3 gånger i veckan som man inte vill ha, och samtycke kanske till sin partner men inte till sig själv.
Nej.
Det är inte hälsosamt. Men jag tänker att det också kopplas till det här som du var inne på med lust.
Ja.
Och hur lusten kan gå upp och ner.
Ja, och det funderade jag på vägen hit, att jag tänker att många som har fött barn, alltså nästan direkt kommer den där frågan, när ska man börja ligga igen då? Ja. När ska man börja sex igen? Och då är det ju nästan alltid penetrationssex det tänks på. Och så tänker jag att inte skulle man hålla på så, om någon hade skadat handen i en olycka, så skulle man inte hålla på och fundera på när kan jag börja använda den här till onani igen?
Tror du inte? Säg inte, men jag har opererat handen.
Okej. Okay. Jag funderade på om det var så. Då funderade jag också på att då kanske man skulle börja tänka lite mer kreativt.
Ja.
Vad kan jag ha istället för den här handen som gör ont? Inte skulle man så här, vi kör på. För att jag har ju alltid använt den här högerhanden. Så nu gör vi det.
Jag opererar fast vänsterhanden, nu är jag i högerhand. Ja, så det var ju
perfekt. Varför har man inte fler hål, tänkte jag säga. Men nu heter jag ju obildad.
Jag blir ju någon föreställning om detta normala. Och att återgå till det.
Jag vet inte, det är bara en frustration tycker jag att det blir sånt felfokus.
Mm.
Jag tänker att man aldrig pratar om hur snabbt man vill ha sex efter att man har fått barn. Eller hur snabbt man kan räkna med att vilja.
Mm.
Alltså, det handlar liksom bara om görandet.
Mm.
Att det blir som den där grejen. Jag vet inte om det är vår tid också, att man ska bocka av saker på listan.
Mm.
Nu har jag gjort de här 2 tvättarna och jag städat hela huset. Jag har legat 3 gånger den här veckan och använt tandtråd.
Ja, eller hur?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Nu har jag en fråga.
Ja.
Det finns ju den här lust föder lust. Det kan ju missbrukas lite, kan jag tycka. Att det blir så här, nu måste du ligga om du ska bli sugen på att ligga.
Mm.
Men någonstans så kan jag ändå tycka att det ligger någonting i det. Om det då är trevligt. Har man mycket trevligt sex så vill man ju ofta ha mer sex. För att det var trevligt sist.
Ja.
Och då kan jag tänka mig då i vissa perioder, när man har småbarn till exempel, att ja, hur ska man göra då? För att jag menar, då kan man ju vänja sig av ganska rejält.
Mm.
Alltså man märker att man klarar sig ganska bra utan sex.
Mm.
Och det är ganska bekvämt och det är så skönt att sova istället.
Mm. Absolut. Det finns det ju evidens för, alltså forskning som visar just att lust föder lust. Men det är ju, det viktiga är ju det som du så snyggt formulerat. Det behöver ju vara bra lust.
Mm.
Och det är därför det här med taffligheten och humor också är en bra ingrediens att ta till sig om det liksom är läge för det. Att om man kan prata om, för kommunikation är ju en viktig del av sexualiteten, vill jag ju hävda.
Mm.
Om man kan uttrycka att så här, ja, men också använda sig av sexualiteten och det taffliga. Att säga så här, ja nu blev du så här, upsi daisy. Mm. Nästa gång kanske det inte blir så. Eller så blir det så igen, då får vi skratta åt det en gång till. Att det inte behöver vara så otroligt allvarligt. Att om man, oj det här kommer låta jättekonstigt. Men om man också kan sänka kraven på vad sexet ska vara så kan det också öppna upp dörrarna till lusten.
Om man tänker mer 4 minuter än 45.
Utan tvekan.
Mm.
Och att det kanske inte alltid behöver vara det penetrerande omslutande sexet som ska till. Och har man liksom gjort en vaginal förlossning och liksom precis tryckt ut en bebis på 3 kilo. Då kanske man inte vill att någon ska in tillbaka in igen. Liksom. Och av medicinska skäl så finns det ju också stora anledningar varför man ska vänta för att liksom man ska läka. Nu är ju underliv fantastiska på att läka, vill jag verkligen poängtera. Men det betyder inte att man ska in så fort det har liksom läkt och det är 2 minuter över den tiden.
Nej.
Kan man bredda perspektiven på vad sexuell njutning är, så finns det ju alla möjligheter att man också har lustfyllt och härligt sex också längre upp i åldrarna.
Mm.
Det ser vi ju. I och med att vi lever längre och vi mår bättre generellt sett i Sverige och stora delen av världen, så kan man ju också ha härligt sex längre tid. Och en god förutsättning för det är att också bredda perspektiven på vad sex kan vara.
Ja, men är det vanligt att det liksom blir mycket rutin?
Ja,
sex.
Det kan det ju vara. Men jag är ju en sexolog som menar att rutin är inte alltid dåligt.
Nej.
Att rutin kan också vara någonting härligt och tryggt och mysigt. Sen är det klart att om det blir en ömsesidig tristess, så är det klart att då kan man behöva slänga upp bollarna i luften och se vad som landar. Men rutinsex är inte per automatik något dåligt.
Nej, och kanske framförallt när man inte, alltså jag brukar alltid tänka att det värsta motståndet till kreativitet är om man är trött.
Ja.
För att det är så svårt att bli kreativ då.
Mm.
Och då är det ju väldigt skönt med bara rutin.
Ja.
Är det den där stämningen under dagen, ja, men då kanske man ligger på kväll.
Mm.
Så att det finns någon sån typ av, det där tecknet betyder att
nu så.
Man ska ligga. Exakt.
En del av mina kollegor och jag själv också säkerligen historiskt sett har ju jobbat där med schemalägga sex.
Mm.
Just för ett sätt att komma igång på något vis. Men då är det under 100% i förutsättning att man har en vilja att vilja. Man kanske inte vill, eller jag brukar fråga så, vill du ha sex? De flesta svarar ju, nej just nu vill jag ju inte, delvis för att man vill ofta inte ha sex i ett terapirum. Men att har man liksom en vilja överlag att vilja ha sex, men då ofta brukar man inte behöva sådana som mig då, för då ordnar man det.
Okej, okay, om man vill vilja så
ja,
brukar det
men
lösa
har man då
sig.
Inte en vilja, man har inte en vilja.
Nej.
Okej, okay, men skulle du vilja ha en vilja?
Ja. Okej, ett steg till bara.
Mm. Precis. Att då har vi någonting att bygga på. Och då kan schemaläggande vara ett sätt att nå dit. Men jag brukar inte säga schemalägg då ligg. Utan schemalägg partid. Som en början.
Just det.
Och det är det jag också menar med att använda humor. Inte bara i sexet utan också utanför sängkammaren. Eller var man nu ligger någonstans.
Mm.
Att jobba på liksom den relationella lusten.
Mm.
Jag brukar ta ett typexempel att spela Yatzy. Och det beror ibland på för att jag är så uppvuxen med Yatzy.
Ja.
Så det är bara det som kom till mig. Men det är också för att det är en ganska enkel, billig sak att göra. Som inte heller behöver ta så en jättelång tid. Men spelar man 1 eller 2 parti Yatzy på en kväll. Ja, då får man också möjlighet att vara med sin partner.
Ja.
Och bara vara. Och det
ja,
kan också vara ganska
super.
Skönt.
Jag vet att jag skrev någon text när jag skulle prata om just sex, för att det var någon som hade fått det. Liksom. Ja, men det bästa för en relation är att man ser varandra i ögonen när man pratar och att ha sex.
Ja.
Att det var så jätteviktigt för en relation.
Och då
tänkte jag, alltså dels så brukar jag tänka att det är väl jätteviktigt att inte behöva sex också.
Ja.
Alltså att det måste vara superbra för
absolut
en relation att kunna inte ha sex.
Mm.
Men också att så många steg innan att ha sex. Man måste ju vilja sex. Alltså det finns ju perioder i småbarnsåren när man inte får sova någonting och det enda man vill med sin partner är typ att strypa den.
Ja,
och då är det lite svårt att gå från, i alla fall för mig, med
ja,
stryp till sex.
Ja, det beror på vilka preferenser man har.
Exakt, men är man, fel till det.
Ja, men är det så att man är liksom skogstokig på sin partner på då ett negativt sätt
ja,
och att man gärna vill då negativt strypa en så är det klart att då är det svårt att nå lusten.
Ja.
Och då är det svårt att bara säga, okej, men nu ska vi knulla.
Ja, jag stänger av den här jätteirritationen. Ja. Eller bara så här att man, det har jag tänkt på nu, är av så här superstressig period hemma där vi på riktigt inte ens tittar på varandra när den andra kommer hem.
Mm.
För att det är så här, hej, hej, jag håller på med en grej, jag sitter med ett jobb, jag ropar hej liksom.
Precis.
Eller jag står och lagar mat och det kommer hem någon, ska gå och fixa någonting,
ja.
Mattias kommer hem snabbt, ska gå och byta om eller vad det nu kan vara. Att det liksom kan gå 1,5 timme innan vi bara så här, hej, se varann.
Mm.
Och är man inne i en sån period, då kan det ju verkligen vara det första steget att så här, vi kanske ska prata med varandra till en början.
Ja.
Nu satte upp någon så här regel att vi hälsar på varandra och vi säger hej då till varandra.
Toppen.
För det gjorde vi på riktigt inte.
Nej. Men det är ju så stress funkar med oss. Då ska vi liksom skala av allt annat för att fokusera på, nu måste jag bara få avlägsna momentet som skapar stress.
Ja, exakt. Alltså, och då kan man ju skala bort ganska mycket. Och framförallt med någon man är väldigt trygg med. Ja. Att det är så här, men jag vet, han kommer ju hem imorgon
också. Ja. Men jag tänker att du presenterar ju också lösningen här. Prata om läget. Att prata om så här, men nu är det så här.
Mm.
Så har vi gjort det hemma hos mig också. Under våren här så skrev jag ju min nya bok samtidigt som jag spelade in en ny säsong av Gift vid första ögonkastet och samtidigt som jag hade min praktik. Och min partner hade också då sina arbetsuppgifter plus att vi har barn och ett hushåll och andra relationer. Men det vi gjorde jag precis som ni. Det var att så här, nu pratar vi om läget och nu kommer det vara så här i x antal veckor. Bra! Hur hanterar vi de veckorna?
Mm.
Då behöver vi inte ens heller vara inkluderat liksom det sexuella, utan mer så okej. Nej, vi skiter i att städa. Att måttstocken får någonstans att oj, nu är det liksom grushögar i handen på grund av barn som leker i lekparken.
Ja. Det kanske inte får hela måttet. Tiden går runt och tänka, fan, jag måste sopa upp det här.
Precis.
Jag måste städa varje dag, komma hem och tänka jag måste städa, utan då istället nej, jag ska inte städa nu.
För jag kommer igenom hallen. Sen är det klart att man kan vara irriterad på det.
Jo, men det är ju faktiskt att ta bort en grej från huvudet. Så har jag gjort med träning i perioder. Och gått runt och tänkt så här, jag borde träna, jag måste träna, jag måste komma igång med träningen. Och så var det någon höst när jag hade så skitmycket att göra. Så jag bara så här, jag ska inte träna förrän i januari. Då kan jag börja träna. Alltså det var den bästa hösten någonsin.
Ja.
För att jag bara inte gick runt och varje dag bara, nu tränade jag inte idag heller.
Och det är exakt samma psykologi om sex.
Ja.
Och om vi då säger att så här, men vet du, jag kommer vara jättestressad nu i 2 veckor. Så jag kommer ha lite svårt med liksom intimiteten, tror jag. Sen vet man ju inte.
Nej, men bara det kan ju göra att man sen
blir kåt.
Ja, faktiskt.
Ja, men bara att man får den vetskapen om, okej, då vet vi. Nu har vi pratat om det.
Mm.
Det är inte den sexigaste kommunikationen, men ack så effektiv den är för relationen. Alltså, om man vågar närma sig det.
Stress måste väl vara en lustdödare?
Vill du ha en klyscha?
Ja.
Jag säger väldigt ofta just det här att stresshormoner konkurrerar alltid ut kåthetshormonerna.
Just.
För när vi är stressade, det är ju en fysiologisk reaktion på att nu är det någonting i din omgivning som du behöver åtgärda eller springa ifrån.
Ja.
Nej, men då har inte vi fysiologiskt eller psykologiskt möjlighet att liksom bli kåta. För vi ska inte kunna det. För vi ska ju bort från stressen, det som hotar oss.
Och det där är så intressant och viktigt att upprepa.
Ja.
Jag tänker också att stress är... om igen ska vi upprepa det. Att stress jagar bort kåtheten. Mm. För att jag tänker att stress är ju det man lever i som småbarnsföräldrar också. Alltså den här stress, det är menat att vi ska vara stressade för att vi ska trösta dem, se till att de får mat och överlever och allt vad det är.
Verkligen.
Och sen kommer hela det här samhället vi lever i där man ska göra precis allt hela tiden och vara lyckade på alla och hela tiden.
Kåta.
Hela tiden kåta och hela tiden med på allt. Och
men det där som är också, tycker jag mig höra och se när jag presenterar mig att jag jobbar med sexologi. Att aha, då är du en person som tycker att man ska liksom säga ja till allt sexuellt och vara kåt hela tiden. Och, så här. Det är, och jag tänker nej. Delvis för att man inte orkar och palla med det hela tiden. Sen kan det klart finnas perioder där man bara sex, 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 sex. Mm. Men att ha så hela tiden, vi orkar delvis inte med det.
Nej.
Om vi ska generalisera nu då, som på liksom gruppnivå. Och vi behöver göra lite annat. Och jag tänker att det är så viktigt med liksom sexuell hälsa, det är ju att samtycket till sig själv och andra, det är liksom det någonstans som är nyckeln till det hela. Sen är det klart, när man lever i en relation där det inte kommer i synk, nej, då kan det ju bli utmaningar i relationen.
Oh.
Men vad är ingrediensen då, tror du, Louise?
Kommunikation.
Ja. Så du är så osäker ut. Jag visste att du skulle kunna det. Men det är ju att prata om det. Och det är ju inte alltid så kul. Igen kopplat till det vi pratade om tidigare.
Nej, men
tidigare.
Är det inte att man känner att man typ är taskig mot någon?
Ja.
Man vet att en person vill ha sex.
Ja.
Och så kommer man och ska vara den där som bara,
jobbig,
men vet du
tråkig.
Vad? Du ska inte få det här du vill.
Nej, och det där har ju också varit en jättestor diskussion i, också kopplat till samtyckesdiskussionen generellt sett. Alltså att man ska ställa upp på husfridssexet.
Ja.
Liksom. Och det är ju inte en positiv grej, för då finns det ju väl, alltså att man bara ställer upp för att få sin partner att hålla käft eller sluta tjata på mig. Det är ju inte ett lustfylld sammanhang att vistas
Nej.
I. Men jag brukar ställa det emot begreppet gåvosex. Att så här, nej men jag är inte jättekåt. Jag är inte heller okåt. Men jag är liksom inte så här, nu vill jag drivas av kåtheten till i relationen jag är i. Men jag kan ge min partner sex utan att det blir ett övergrepp på mig som husligt sexet ju lätt kan bli. Men att ge sin partner någonting, också som ett sätt att få vara nära. Man kanske inte är kåt. Sen kanske det kommer under tiden. Who knows? Men det är inte heller ett krav.
Exakt. Alltså jag tror första gången jag hörde det var när du gästade min podd. Mm-hmm. Att det blev en nyans i det där.
Ja.
Jag har ju också tänkt på, oj, men så här, om han inte riktigt vill. Att det finns något så här, nu har det ju varit, vilket jag tycker är 110% bra, att man pratar om samtycke.
Absolut.
Men också att diskussioner har ju en sån tendens att bli svartvita, framförallt i sociala medier, och det blir onyanserat och man ska sammanfatta saker med jättefå ord och det blir kort för att folk ska bara läsa ingressen eller rubriken kanske.
Ja.
Och då missar man så mycket nyanser.
Ja.
Och så tror man att så här, men gud, jag kanske inte riktigt ville ha sex. Har jag varit med om ett övergrepp nu? Och så kanske, det kanske bara var att man inte var superkåt.
Ja.
Liksom.
Alltså, och det är också helt okej.
Och att det får finnas nyanser i det. Och att, också att man kanske får vara lite tillåtande mot att man får lära sig. Okej, jaha, nu blev det lite skavigt den här gången. Då kanske jag inte ska göra så där mer. Ja. Eller liksom nästa gång.
Ja.
Så där blir det också en bild av att man ska vara så säker på vad man tycker och tänker och känner. Och jag tänker också att det är en jättebra grej att stärka sig själv och hitta ett självförtroende och att man ska kunna säga vad man vill och inte vill.
Mm.
Men det kräver också ganska mycket av en person.
Mm.
Kanske inte vet vad jag vill eller jag kanske ändrar mig eller jag kanske kommer på efteråt att det där tyckte jag var kul eller det där tyckte jag inte var kul.
Precis,
alltså någonstans får man ju ha lite tålamod med sig själv också. Vi är ju inte helt svart eller vit.
Nej, liksom. Och det där är ju, jag vänder mig ju väldigt mycket mot det där svartvita tänkandet.
Mm.
Det kan ju också ibland finnas en diskussion, nu om vi fortsätter på samtyckesdiskussionen, att samtycke ska vara så enkelt.
Ja.
Att det är ja eller nej och sen är det klart.
Ja.
Men jag menar, vi alla har ju någonting däremellan som jag brukar kalla för kanske.
Mm.
Att vi också behöver grotta oss lite i kanscherna. Jag menar, det är ju inte helt ovanligt att i sexualitetens värld att man både liksom blir vrålkåt men också lite äcklad av det man kanske är kåt av. Eller man kanske är...
Det pratade väl du i något avsnitt med, var det typ första eller andra avsnittet?
Säkert.
Att det var så kopplat till mycket så här, att det tyckte jag var jätteintressant. Ja, fortsätt.
Ja, men alltså, alltså just kåthet och äckel, de hör ju ihop för många av oss i olika avseenden i livet. Men det kan ju också vara att man blir kåt och lite rädd för det man är kåt för. Det behöver inte vara övergreppssituationer heller. Utan, men nu blir jag lite rädd av att, jag ska hitta på ett exempel, stå på alla fyra till exempel när min partner är bakom mig. För då har jag inte riktigt koll på. Men det är också det som är lite upphetsande.
Ja.
Eller att man kanske
det är...
Det
en del ofta av sexet, tänker jag också. Det här på gränsen till kontroll.
Ja.
Kanske de få gångerna man släpper kontrollen och att det kan vara skrämmande men också kanske det man behöver.
Ja, nu nickar jag, det syns ju inte. Ja, precis så. Men det är ju det som också, det som jag ofta upprätthåller mig vid i psykoterapier, just det där, man kan faktiskt ha flera känslor i sig samtidigt. Men så länge man blickar inåt och kollar på det, eller blir medveten om det, så kan man nå både liksom sexuell och relationell och individuell lycka och lust i det. Men vi är inte skolade i det. Utan vi
Nej, verkligen inte.
Nu har jag pratat om de nya läroplanerna i så många poddavsnitt. Men det är det som är så fint i det, är ju att fokusera på det som kan ge hälsa. Ge chanser. Vara friskhetsfaktorer med sexualitet. Och det är ju något fint i det. För sex är, som du också så klokt inledde med, att sex ska ju också vara något kul och härligt och roligt. Och om vi skapar oss ett språk att definiera det, så kommer vi se det i mycket högre utsträckning. För vi har en tendens att fokusera på det negativa och riskfyllda.
Ja, just det.
Och det är ju i sig logiskt, för att vi i grundläggande affektteori, alltså känslor i kroppen, har fler negativa känslor i jämförelse med positiva. Och det är ju jätteorättvist.
Är det någon sån här överlevnadsgrej eller?
Precis så. Mm. För att vi ska avlägsna oss för hot. Så där, vi behöver ju ibland anstränga oss för positiva.
Mm.
Med det sagt, för att också skriva negativiteten på näsan. Det handlar ju inte om att vi ska liksom jobba mot en så här toxisk positivitet. Utan
Nej.
Det handlar ju om att lägga märke till det.
Det blir också en sån där grej nu när man får så mycket kunskap om allting. Man får veta så mycket, så tror man att man måste på något sätt vara fullad innan man sätter igång. Och att man så här, det är så fult att ångra sig efteråt. Och jag tänker att herregud, om man kollar på sitt sexliv från debut till nu, så är det väl ganska många gånger som kanske har ångrat sig.
Jag nickar igen.
Och att det kan få vara okej. Det behöver inte heller bli en jättegrej.
Nej.
Vilket det är såklart då, eftersom jag, som jag pratade om med skam och allting. Det blev ju en jättegrej
såklart,
för mig då.
Såklart.
Eftersom det gick emot så mycket.
Mm.
Alltså då blev det ju, om inte ens det var kul, liksom, då blev det ju bara något dåligt.
Ja. Men det är också så här, vi lär oss vår egen lust, vi lär oss sexualitet. Det är ju att göra misstag, ångra oss om vissa saker. Sen är det klart, om man märker när man blickar tillbaka på sin sexuella karriär och man märker att nej, men det är bara präglat av ånger och misstag. Nej, men då kanske man behöver kontakta mig eller mina, nu tar jag inte emot fler tyvärr, men alltså, kontakta en terapeut för att prata om det.
Ja, man kan ju ha ett destruktivt mönster när det kommer till sex, men man kan ju också ha en bild av sex som är felaktig.
Bam.
Jag hade ju jätteofta ångest efter sex för att jag hade tänkt att jag kanske inte borde haft sex.
Ja.
Men det handlade ju bara om någon sån här grej att jag är tjej och jag ska inte ligga så här. Det finns ju också en poäng att analysera varför.
Och det brukar jag också säga. Du tar mina ord, Louise. Men också så här, vara medveten om sina varför. Eller hur, eller vilka frågor man nu väljer. Hur kommer det sig att jag har haft sex på det sättet jag har haft?
Mm.
Jag märker att mina orgasmer kommer inte, de lyser med sin frånvaro. Om det är nu målet med sexet. Eller jag märker att jag väljer fel partners gång på gång.
Mm.
Okej. Kommer det sig?
Ja, men exakt.
På tal om alla de här, på bordet framför oss nu har vi 2 smartphones och en dator. Vi har så lättillgänglig information.
Mm.
Men var får vi informationen ifrån? Att också ha ett källkritiskt öga på det förstås.
Ja, men verkligen. Och sen hur man tolkar allt man ser i flödet. För alla andra är ju jättelyckliga, kära och liggmassor.
Eller?
Det ser man ju. Ja. Det förstår man ju när man ser dem där. Att de ligger som galningar.
Och de får orgasm samtidigt varje gång.
Ja.
Men vilka förväntningar vi har både på våra kroppar och våra kroppar i relation till andras.
Mm.
Också kopplat till det här med att vara exempelvis nyförlöst. Och att då vara i sin egen lust samtidigt som man är, om man nu väljer att amma, vara en matmaskin. Eller om man inte ammar, ha en liksom spädbarn på sig ofta. Ja. När får man liksom vara i sin egen kropp?
Exakt.
Och så läser man på att jag hade samlag 3 veckor efter min förlossning och jag längtade som satan. Ja, det är ju en person och det var fint för den. Men när det lyfts upp och var ideal för alla, det är ju där vi har liksom en liten fara.
Och det där tycker jag, när Mia och jag jobbade med boken, i alla 3 böcker har vi haft läsarberättelser, kallade vi.
Mm.
Och då är det att vi har gått ut i våra sociala medier och frågat på de här olika teman.
Ja.
Har ni någonting ni vill berätta?
Ja.
Och då får man ju aldrig mitt emellan spannet.
Nej.
Utan det vi sa var att antingen har folk sex fast de inte vill och mår jättedåligt av sex och vill aldrig ha sex.
Nej.
Eller så har de fontänorgasmer.
Bam. Där har vi liksom
det fanns inget
alternativen.
Ja. Ja, men i princip.
Ja.
Så var
men det är
ju
så
liksom
det ofta blir också. När man just efterfrågar berättelser. Ja, men då är det de här ytterligheterna som kommer fram. Men de flesta av oss är i den gråa massan. Och ingen vill vara i den gråa massan. Och då väljer man ut sina berättelser.
Mm.
Och det så är det de man får höra.
Ja.
Och det är klart att det också färgar oss hur vi tänker oss att det ska gå till.
Ja, och jag tänker hela sociala medier. Världen är ju den. Det är som, jag har ju bakat bullar kanske 4 gånger sedan jag var 25.
Ja.
Och alla vet om när jag har bakat de här bullarna.
Ja, absolut. Absolut.
Alla har sett dem.
Ja.
Såklart. Ja. Det är kanske inte en jätterättvis bild av vem
jag
är.
Och det är också samma sak. När jag lägger upp på mitt Instagramkonto och så folk tittar på den och säger så här, du jobbar hela tiden. Nu jobbar jag för sig en del. Men, så här, nej, men också i perioden när jag inte hade uppdaterat och så uppdaterar jag. Och så har det varit så här, ett inlägg i veckan. Och så bara, du jobbar hela tiden. Nej, för jag har också varit ledig 3 dagar den här veckan. Kan det ju ha varit. Men det syns inte.
Nej.
Det är för att jag har ett jobbkonto och jag visar mitt arbete. Och då tror man att det är det enda jag gör.
Ja, men hur hjärnan funkar. Hur man ska tolka in och paketera in alla runt omkring sig. Och då blir det ju så. Alla är kära och har jättemycket sex. Och bra sex. Och är ihop med sin bästis och så vidare.
Höga krav vi har.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu talar man ihop med sin bästis om man har småbarn och vill strypa sin partner på det negativa sättet. Hur man då så lätt hamnar i att också tänka att nu är relationen kass på alla plan.
Ja.
Att det också färgar av sig på andra delar.
Mm.
Och jag träffar ju jättemånga par som är rädda för att ta den diskussionen med varandra. För att man är rädd vad som ska hända. Och så fortsätter man bara den här destruktiva cykeln på något sätt. Att bara fortsätta på samma sätt. Och så förväntar man sig ett nytt resultat.
Ja, det här att man stirrar så mycket också på det som är dåligt.
Ja.
Jag gör nog det ganska ofta för att jag också tänker att det här är någonting vi måste åtgärda.
Mm.
Det här är någonting vi måste göra någonting åt. Så det kanske någonstans finns en bra tanke med att leta upp det som inte funkar för att man ska lösa det. Men det kanske inte alltid hamnar i att man pratar om det. Och så Nej. Blir det bara ett jättefokus på det som är dåligt.
Ja, och det är det jag menar med att vi måste också fokusera på det som är bra. Ofta när jag har par framför mig så frågar jag hur kommer det sig att ni blev kära i varandra? Vad var liksom det som gjorde att ni klickade från första början? Och det är inte helt ovanligt att bara titta på den och bara, ja. Så, för då har man inte tänkt på det på länge.
Nej, jag kände att jag började tänka genast.
Ja, jag såg det på dig.
Men att man är, så tyst.
Men att man är så van vid att bara tuta på.
Ja.
Och sen bara så här, men om vi går tillbaka till början. Vad var det som funkade? Varför blev du intresserad av henne? Och hur var er första kyss? De minnena är svårare att ta fram.
Ja, men också att få vara den personen som... Alltså att den andra personen kommer ihåg de sidorna. När jag märker till exempel att Mattias... tycker att jag är rolig eller bra på någonting.
Mm, mm.
Hur jag så här känner mig lite snyggare, lite sexigare. Att jag så här går igång på mig själv. liksom, för att jag bara, ja, men jag märker att han tycker att jag är bra.
Ja.
Då tycker jag ju också att jag är bra. Så tänker jag så här, gud, det är så härligt att bara få någonting att spraka till igen.
Ja, men det är därför jag tjatar om relationsarbete. Det är ju för att det kräver ett arbete. Men sen så har vi som synonymt med arbete som något jobbigt och energikrävande. Och energikrävande
lite,
men att det är lite jobbigt, att det bara är jobbigt. Men jag menar att relationsarbete kan ju också vara ganska kul. Att om man välkomnar det så är det lättare än att det är något som är ett tvång.
Men jag har ju gått runt med en bild av att jag är så för jag pratar ju ganska mycket och öppet om saker. Och då tror jag liksom att jag är jättebra på att sätta ord på saker själv och så vidare. Och så har jag ju insett att det kanske inte är så jättebra på det själv.
Känner jag mig ibland.
Det är så lätt att prata om med lite
andra. Också.
Exakt. Alltså jag tror för mig så blir det så här, dels att prata om kanske sex eller att prata om relationer. Att det känns som att det är sånt man gör när saker inte funkar.
Ja.
Och då blir det liksom synonymt med att vi har det dåligt eller det här är någonting som vi måste lösa och hitta något bra.
Ja.
Det är så negativt betingat. Det blir den här, ja men säger jag inget så är det inget, alltså så är
det
Precis, ingen fara.
Det inte.
Nej.
Nej, och jag tänker att det också finns en stor poäng att prata om det som funkar och också använda sig av det. Jag är ju socionom från början och vi socionomer är så indrillade i det så kallade salutogena perspektivet. Alltså att arbeta utifrån det som fungerar.
Ja.
Och definiera så kallade skyddsfaktorer. Vad är det som skyddar oss? Vad är det som hjälper oss att gå framåt? Och det är också en del av relationsarbetet.
Jag känner att det är så mycket som jag vill jobba med nu.
Ja.
Nu när du sa det här, tänker med barnen och allting.
Ja,
att man, så här,
absolut.
Man stirrar så mycket på det som inte funkar för att man ska lösa det.
Men det är ju samma sak kopplat till relationen till barn. Finns det också forskning som visar att om man som förälder gör saker som man själv tycker är kul med barnen så kommer de snappa upp det och vilja göra det mer. Så jag menar, det är ju igen, att fokusera på det som fungerar är bra. Från allt till föräldraskap, till relationsarbete, till sexet, till allt.
Ja.
Men vi är, som du säger, och som jag ju också förstås säger för att eftersom jag är människa före vare sig psykoterapeut eller sexolog, så hamnar vi lätt i det dåliga. Men om vi tillåter oss själva att välkomna det utan att det ska bli toxiskt, men att titta, vad är det som jag ger mig glädje, nyfikenhet, kåthet, det ger oss information.
Ja, men jag tänker det de gångerna när man har så här sjukt mycket att göra, där det brukar inte vara det mysigaste i en relation, när man är jättestressade båda två och så vidare. Och så finns det de tillfällen när allt bara rullar på och funkar så bra?
Ja.
Och så tänker man så här, gud, vilket bra team vi är.
Ja.
Då bara, vi är jättebra på det.
Ja.
Och så bara, istället för att bara se någon som kommer in och är sur och slänger sina grejer och är så här, varför är det inte så här och varför är det inte städat och så vidare. Okej, nu lät som att jag levde på 50-talet, men ja, du fattar.
Who knows? Kanske jag. Men vi kanske ska börja avrunda där, för jag kollar på klockan och ser att vi har pratat hur länge som helst.
Ja, men vad
bra. Vi kan ju fortsätta det här i all oändlighet.
Ja.
Men nu ska vi faktiskt avrunda den här andra säsongen av Hur är det med sexlivet? Och jag är så otroligt glad att du kom hit och gjorde mig sällskap i det.
Det var jättekul. Jag känner att jag vill prata i flera timmar till.
Ja, det kanske finns anledning att ordna det.
Ja.
Tusen tack.
Tack.
Puss och kram.
Puss och kram.
Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Yrla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.